Lotta, du är alltså filmskapare och konstnär och du är just nu då aktuell med en ny film som utspelar sig på Själö här i den åboländska skärgården. Kan du berätta lite för lyssnarna om vad din film handlar om? Ge så att säga då ett litet sammandrag på den här filmen.
Oj, det här är alltid så svårt med den här filmen, men hur ska jag börja? Jag skulle säga att det är en väldigt mysterisk film. En väldigt atmosfärisk film. Det är som ett ord. Det är en visuell dikt som väver ihop 400 år av Själös olika historier och narrativ. Men den utspelas nu och jag har följt med unga forskare som jobbar på forskningsinstitutet. Och det är de som vi ser på bild.
Mm. Och jag har sett den här trailern just till filmen och jag kan också hålla med om det här att man märker verkligen den här atmosfären, att den säkert har varit viktig för dig och för er team som filmskapare och det här med det visuella och auditiva också ljudet och bilden, att det tyckte jag kom fram väldigt starkt redan i den här trailern till filmen och det här Själö då, om vi går lite igenom då Själös väldigt spännande och komplexa historia som säkert har varit en stor inspirationskälla för dig. Där har då alltså funnits både ett leprasjukhus, mentalsjukhus och nu ett forskningsinstitut. Mm. Och här under de senaste åren så har det ju skrivits både böcker och gjorts också spelats in film där på just Själö. Det tycks alltså vara en plats som har en viss dragningskraft, om vi säger så. Vad var det som väckte ditt intresse för den här ön?
Då kanske just det att det är omöjligt att fånga den. Det är liksom omöjligt att berätta någonting som är helt. Det som forskarna håller på med, fästingarna till exempel just nu, så de studerar ett osynligt djur till ögat. Vi vet ännu också väldigt lite. Vi har inte ett medel emot fästingar. Och allt det här tyckte jag var intressant när jag liksom funderade på historien om ön. Och jag kom ju dit för att följa med forskarna. Men jag var ju ganska full av det som jag visste om ön förut. Och det var kanske det som påbörjade det här. Liksom, att det var från början så visste jag att jag vill hitta ett sätt att på något sätt kombinera allt. Men samtidigt så var det otroligt svårt. I och med att jag ville inte liksom göra något metaforiskt eller allegoriskt. Att liksom själv tvinga de här kopplingarna. Och samtidigt så tappade jag det hela tiden. Jag liksom tappade ämne. Och det var kanske det som jag tyckte var intressant. Att det är det som hur jag ser liksom ön. Att den har så många skikten. Och varje skikt är liksom det som sker där nu. Att forskarna gräver i marken. Och de liksom är i De har ett sammanhang med naturen, så de lägger sitt spår. Och det är liksom ett spår till, men det är inte allt. Att det finns, och det är det som på något sätt, det är ett sånt här samspel. Att genast när du tittar ditåt så måste du titta ditåt. Och det här spökande ser jag inte som något parapsykologiskt, utan jag ser det som någonting som, när vi inte liksom har ett svar, när vi inte har hämtat på ett sätt det som har skett på ön helt ut på ytan, så då är det är som en interferens, det är någonting som säger men titta hitåt, det här har du inte ännu sett, att tro inte heller att du kan liksom förstå allt, och det var kanske det som ledde mig till det här ett väldigt liksom långt eget konstnärligt forskningsarbete.
Just det, och det som slår mig är helt enkelt all den här historien som finns just på den här ön. Hur känns det att gå omkring där på Själö? Vilka tankar får man så där i kroppen då man rör sig där omkring?
Jag tror det beror på när du kommer dit. När det är vinter, så då är de här byggnaderna väldigt liksom framme. Mm. Och då tror jag att du kan liksom bäst på något sätt se det som har skett. På sommaren, det är så otroligt vackert att det nästan emellanåt man glömmer. Och det är också intressant, för jag tror att samtidigt så kopplar ju den här ön sig ihop med alla de andra liksom, historierna som finns från liknande ställen. Så att det beror på, och det beror på liksom vart du ser. Och den här ön, om du rör dig bredvid de här byggnaderna, kyrkan och före detta hospitalet, forskningscentrum idag, så då är du mån om det. Men om du liksom går in i skogarna eller går bortåt, så det är lätt på något sätt att glömma bort det. Och sen har det ju funnits flera, liksom, det har ju funnits forststyrelsen finns där ännu. Så det finns liksom flera olika institutioner på ett sätt som befinner sig på ön. Så att det, därför också så är det, det beror på vart du ser.
Just det. Ja, det är spännande det där med en ö som har en så lång historia och olika skeenden också. Mm. Från alltså en spetelsk koloni via då ett mentalsjukhus och sen ett forskningsinstitut. Går det att göra en vettig koppling helt enkelt mellan de här olika skeendena i öns historia? Och hur går man då tillväga för att göra det?
Kanske är ju så att jag berättar åt dig tre små berättelser från varje skede. Det första som jag, då, när jag började liksom studera, så såg jag på det här spetelska sjukhuset. Och jag kom underfund med att det var ju präster som kom för att köta om de spetelska. Prästerna då var läkare. Och en av de första prästerna, han hette Carolus Pictorius. Han bytte sitt namn från Olsson till Pictorius. Hans pappa var bildkonstnär.
Mm.
Och han, efter 3 år att han vistats på ön som präst, så tappade han sitt sinne. Det vill säga han blev den första officiella mentalsjukhuspatienten där.
Mm.
Och det här tycker jag berättar mycket om att den människan som kommer dit som auktoritet, som kommer dit för att köta om de som är sjuka, så tappar själv sitt sinne. Sen när jag sökte upp reda på historier om honom, så fick jag veta att han hade varit som soldatspräst i Riga. Det vill säga det var en ganska ung man som hade sett en massa i sitt liv.
Just det.
Och då blir det ju det här att hur mycket kan en människa se? Hur mycket kan en människa uppleva tills liksom du rasar ihop? Och det var kanske det första som jag tyckte var på ett sätt intressant. Att okej, här redan finns det någonting som inte riktigt helt passar in. Det liksom går inte enligt den här officiella historien. Och ju mer jag började söka i arkiven, jag hade ju förstås Jutta Albecks fantastiska avhandling som det där, hon har skrivit om den här kvinnoperioden, det vill säga 1889 till 1942.
Mm.
Och där fick jag ju den liksom informationen som är om de här sista åren på sjukhuset. Och Jutta spenderar ju över 10 år som hon har spenderat skrivande och i arkiven. Och det var kanske där som det var intressant. Men samtidigt förstås det som är arkiverat, så är långt arkiverat. Det är liksom läkarna, hospitalets de här officiella människorna bakom hospitalet som har skrivit de här rapporterna. Och de handlar alltid om liksom sjukdomen, om de liksom observerar de här patienterna som då har varit insatta på ön. Och där liksom försökte jag då kanske se på det som att det handlar också på ett sätt om den här maktuppsättningen. Det vill säga att det är en institution och då finns det ett visst språk. Och det här språket, det ryms inte det här som vi vet att en människa är mera, liksom vi är mer nyanserade. Vi har liksom flera liv i ett liv. Att det enda som på ett sätt vi vet så där som finns på dokumenten nedskrivet är då den här sjukdomshistorien. Och det blev jag intresserad av, att hur får du fram det här marginalet? Hur liksom läser du någonting som inte finns där? Och det tror jag finns där också när du visiterar själ. Du liksom, det kan ske någonting. Det är ett ljus eller det är en fjäril som flyger. Det, liksom, det händer saker i och med att vi vet. Vi är så den historien är så full. Du, så du börjar se på saker. Du liksom intuitivt tar emot vetande som kanske inte är så här kallt vetande. Utan det handlar om någonting som... Vi får liksom en känsla, men vi kanske inte helt vet.
Just det. Ja, det är väldigt intressant det där med just den här hur skapande processen kan se ut. Och det finns så pass mycket historia och mycket liksom, det ligger i luften, saker och ting kan jag tänka mig. Och det här, de här breven skulle jag vilja veta lite mer om, de som du har använt dig av, som skrevs då av patienter på ön, men som aldrig kom därifrån. Vad var det med de här breven som fascinerade dig?
Det var just, breven fanns då i Juttas bok. Det är Jutta som har hittat dem då när hon gjorde sin undersökning. Och då var det väl så att det var hon som var den första som hade öppnat de här breven. Och då det där, så när jag började göra den här filmen så förstod jag på något sätt att jag kan inte berätta liksom enskilda berättelser om de här kvinnorna. Att jag måste på något sätt finna ett sätt var jag kan visa att det handlar om en sån här strukturell makt som existerar i varje tid, i vår tid också.
Mm.
Och då var det egentligen det enda som fanns var det var deras ord, det var liksom deras röster, det var deras språk. Och de här breven är väldigt gripande och de är väldigt fina på det sättet att du också, utan att jag som filmmakare behöver säga någonting, så läser du att okej, den här människan skriver vettigt. Den här människan skriver direkt. Jag tror på henne.
Mm.
Och då blev det liksom på något sätt klart att de här breven är närmast till den här tanken att det här är sant. Det här hände, de här människorna fanns, de var kött och blod. Det är inte någonting påhittat, det är inte någonting som jag liksom lägger till eller tar bort. Och jag var också intresserad på något sätt att få in de här olika språken. Det här vill säga, det var dokument som fanns i arkivet, det var deras röster. Sen finns det de dokumenten som är de här intelligenstesterna mellan läkaren och patienten. Mm-hmm. Vad är en ö, frågar läkaren. En ö är... Vad svarar du på en sån berättelse? Och då blir det också liksom klart att det här svaret är mer intressant. Och samtidigt ser vi oss, vi lyssnar ju på det och tänker, eller jag i alla fall tänker själv, att vad skulle jag svara på en sån fråga? Vad är rätt svar?
Mm.
Vad är rätt svar på den frågan? Och hur mäter de då min intelligens, mitt kunnande, bla bla bla? Och då blir det på något sätt mer aktuellt.
Ja.
Och det är ju någonting som vi vet att sker, jag menar. Och jag tror att just nu när jag i alla fall har följt med väldigt mycket det som sker i Amerika med Black Lives Matter. Och där så ser man också att det handlar att det här med liksom institutioner och institutionell makt och det som är liksom strukturerat. Det finns någonting i varje samhälle. Förstås vårt samhälle är annorlunda. Mm. Men det är någonting som sker just nu. Och sen kanske också det där att vem är idag de som inte liksom ryms in eller de som är utstötta? Att vem är de som på ett sätt förvaras någon annanstans? Vem är de som inte vi vill se eller ja. Och då var de här breven på ett sätt, jag ville liksom inte själv göra något mera. Utan jag vill att i filmen så hoppas jag att jag har klarat av att ge den plats så att det blir väldigt klart att du lyssnar. De vill alla bort därifrån, det är ju självklart.
Mm.
Och där i början var det säkert någonting när jag sa där att jag skulle berätta åt dig så de har olika berättelser. Så hur jag kom till ön så var också, jag hade en väninna som bor nära, eller var född nära Kjellö på en ö. Och jag kommer ihåg en berättelse som hon berättade åt mig för många år sedan att hon hade som barn sett kvinnor rymma på isen i vintertid.
Ja, ja.
Och då i början när jag började liksom forska den här filmen så ringde jag henne och sa att kommer du ihåg det här som du berättade och kan du berätta det åt mig på nytt? Och då sa han, jo, men jag föddes samma år som sjukhuset stängdes. Så det här var inte liksom mitt minne. Och det tyckte jag var intressant, för att är det då viktigt om det skedde på riktigt? Var det hennes minne, hennes mammas eller mormors minne? Mm. Men det här att de rymde, då fanns isen ännu, den finns inte nu. Det går liksom inte just nu att rymma därifrån. Men också det här hela att hur när vi inte har en full, när vi inte har ett full koppling om någonting, så då måste vi ju på något sätt använda mentala bilder eller... sån här, vad heter det, ett kollektivt minne. Och det är ju det handlar om. Att det finns det här minnet och sen historien. Historien är officiell, men minnet är någonting. Och det är allt det här. Jag vet att det låter jätteråddigt, men jag försöker nu bara ge åt dig allt det. Vad jag liksom. Men det tyckte jag var en... Det var också det som alltid, när jag får tillbaka dit, så visste jag att okej, jag måste på något sätt hitta ett sätt var dagens liksom de här forskarna som forskar och gör tidsserier. Mm. Att det finns ett eko till det som har funnits förut.
Ja, vi fortsätter diskutera filmen Kjellö, Själarnas ö, här i Vega Åbolands förmiddagssändning. Och vi har med oss filmskaparen Lotta Petronella här i studion. Och vi har redan hunnit avhandla lite sådana här historiska skeenden från Kjellös historia som då har inspirerat dig i arbete med filmen. Men du nämnde här också, just innan vi lyssnar på musik här, så nämnde du det här att man också kan koppla den här filmen till aktuella fenomen. Du nämnde Black Lives Matter-rörelsen till exempel och MeToo-rörelsen.
Absolut.
Hur var hittar vi den där kopplingen om vi tänker så?
Jag tror att där är just den här, det liksom att hur systemen, makten inom systemen och den här institutionella makten. Och det var ju det som jag också på ett sätt var intresserad av, att hur liksom att hämta den där historien på det sättet, att vi ser att det var ju inte människor på ett sätt som hämtades till ön, utan det var institutioner. Först var det kyrkan, sen kom sjukhuset och nu är universitetet. Och förstås hotell och restaurang som är nu verksam på ön. Och då är det ju något helt annat. Då är inte den individen liksom på samma sätt viktig, utan det finns ett struktur och samma också det här språket, hur de här människorna skrevs om eller observerades. Och det tyckte jag var intressant, att för det är ju någonting som vi gör. Vi observerar varann, människan liksom, genom att mäta, väga, hur lång är du, var jobbar du och så. Precis. Bortåt. Att det här, men att vad vet vi då om den andra? Vi vet ganska lite. Och kanske det som jag sen sist och slutligen alltid har varit intresserad av att hämta fram i filmerna var att film för mig är ett sätt att också komma djupt in i själen eller djupt in i det inre landskapet. Både av den som är i filmen men också den som tittar. Mm. Det vill säga att du på något sätt måste tänka eller fundera liksom på livet. Ja. Ditt eget liv. Och det här med just att då idag när det som de här forskarna gör, så deras metoder är ju, de studerar, de bygger upp tidsserier. Så på ett poetiskt sätt kunde man säga att de studerar tiden. Mm. De plockar data. Det är väldigt fokuserat arbete. Det är väldigt liksom ganska långsamt. Det sker många gånger, antingen per vecka eller per månad. Och genom det så bygger de ett arkiv eller en dagbok om det som sker där. Mm. Och det tyckte jag också var väldigt på något sätt fint, för de forskarna som jobbar där nu är många av dem, när jag filmade så de var unga kvinnor. Det var ett sammanträffande. Mm. Och det som jag förstod var också att de här riterna, eller de här forskningsmetoderna, de är gjorda så enkla så att vem som helst kan kopiera dem om 50 år. Ja. Så de första tidsserierna börjar man plocka på 60-talet då när forskningsinstitutet liksom flyttar in i det gamla hospitalet. Och det är också någonting som är ganska fint, att det har funnits flera innan de som är där nu. Att det är någonting, att vi på något sätt, vi är en del av det förflutna. Historien finns inom oss. Vi är inte här så här lösryckta varelser. Inte ens de som är utanför. Att de också, på det sättet också kanske att se de som var där, de sjuka. De har liksom, they paved our way. Det är de, tack vare de som har varit här före oss. Så är vi, bor vi eller finns vi. Förstår du vad jag menar? Det blir lite så här långsikt. Och det är samma med det som jag tror händer nu. Vad är vår katastrof idag? Det är naturkatastrofen, det är klimatförändringen. Mm. Och det är ju det som de här forskarna, liksom, de har både bevis på det. Och det är det de liksom, på ett väldigt långsamt. Och sen också att de bor på ön. Det vill säga att de inte bara forskar, utan de tar emot allt det som sker. Jag menar, när du går på jobbet så du ser hur vinden kommer, vilka flyttfåglar, bla bla bla. Och då blir de är liksom ett kompass. Och jag tyckte det var på något sätt intressant det här att kroppen också tar emot. Att vi är inte bara, jag ser en liknelse som mig som konstnär. Jag menar, jag kan inte separera mitt liv som det jag gör. Liksom filmerna och mitt andra liv. Jag har aldrig klarat av att göra det. Och det var kanske någonting var jag fick liksom en gemenskap med de som jobbar på ön. Att jag såg att de var lika obsessiva. Och jag tycker om det. Mm. Och det behöver. Vi behöver en viss obsessivitet för att komma underfund med saker. Mm. Och det här att de liksom gräver och de liksom sätter sina händer i havet. Så de lämnar ett skikte till, och jag säger inte att det är någonting som helar det, men det är någonting som liksom gör att så är livet. Sen kommer det, men samtidigt hur liksom kan vi ändå komma ihåg det som fanns förut, de här viskningarna, att vi inte heller gömmer bort dem och säger att det inte var. Och det är ju det som är det svåraste, för då måste jag skriva mig själv in i den historien.
Ja.
Mm. Jag måste också se på var finns jag här på den här kartan i mitt liv. Mitt privilegierade liv. Och då blir det mer intressant, för då kan jag inte bara peka och säga usch, hemskheter. Mm. Utan att säga att okej, och vad är de vad är det som sker just nu? Var liksom, vi måste stå upp och vara modiga.
Just det. Ja, det är ju det där också säkert alltid att konstnären måste tampas med sig själv också alltid då man gör, skapar konst helt enkelt och sätta in sig själv i de här situationerna. Om vi hoppar över lite till responsen nu som filmen har fått, och den hade då alltså världspremiär som jag förstod det på Copenhagen International Documentary Film Festival. Ja. Och det här är alltså då en av de största filmfestivalerna för dokumentärer i världen. Och den fick då alltså ett specialomnämnande av festivalens jury, och de hyllade bland annat filmens starka visuella språk och berättande och också filmens soundtrack. Hur kändes det här?
Det var underbart, för vi var ju på väg, hela alla som var medverkade i filmen dit, och 4 dagar innan. Alltså den ska ha premiär den 20 mars, och 13 mars så gick ju allt fast. Så det var första festivalen som skedde online.
Så just då corona-epidemin
drog igång. Och det var ju på sitt sätt väldigt speciellt och intressant också. Jag tänkte då samtidigt, okej, att i varje fall har filmen en resonemang med allt det här. Och jag tänkte också där i något skede att i och med att det handlar om, på ett sätt också om virusbakteria, om liksom det här med vetenskapen och sen karantäner och isolering.
Just det, där.
Så jag tyckte ju sen att jag gick in i det där och försökte liksom bara tänka att okej, att det här är, så här är det. Och förstås, alltså det var ju, jag tror att hela världen tänkte ju på helt andra saker just då. Så att det var ju väldigt det var ju väldigt fint att CPH Docs liksom klara av att göra en så fin festival på så kort tid och få den ut online. Och det var ju helt underbart att vi fick det här special mention, för att det betydde att filmen på något sätt, den skrevs sån och den fick fina recensioner och den liksom uppmärksammades, för att vi var ju i en av flera filmer. Och jag har många kollegor som har kommit ut med sina filmer samtidigt. Och de som då just, det som har skett under coronatiden. Så det är ju svårt. Det är ett helt annat plattform. Och det här att 1-2-3 går du online. Jag har inte sett en publik ännu. Jag har inte suttit med en publik. Jag har inte liksom, jag har inte själv haft den upplevelsen ännu. Så att nu att ha en väldigt liten, 2 små screeningar på Rakkautta och Anarki, Kärlek och Anarki, så är ju helt lite skrämmande faktiskt. Jag vet inte hur man ska bemöta en människa fysiskt.
så det blir alltså första gången nu då den har alltså Finlands premiär, filmen. Det är den 20 september, så det är alldeles här i dagarna egentligen. På just Helsingfors filmfestival Rakkautta ja Anarkia. Och där kommer den då visas, förstår jag rätt nu, att det var för publik första gången?
Första gången, att nu samtidigt visas den i Italien och Australien och Riga. Och var det någonstans i Ryssland. Men det är allt online.
Just det.
Att det här är första festivalen var den kommer. Men att det är ju de har sålt liksom biljett, 1/3 av biljetter. Så att där är väl ganska liksom strikta så här påbud. Men att vi sålde nog genast våra. Så att det var helt bra. Men att förstås skulle det ju vara helt underbart. Att det är ju det som jag väntar på. I synnerhet när filmen är en så auditiv film också. Det var ju ljudet på ett sätt som jag bestämde från början. Att skulle vara ljudeledare. Och jag började jobba med Launau som har gjort musiken till filmen redan då helt i början. När jag började liksom göra den här forskningen så bar jag henne med. Så hon började bygga ett arkiv helt då från 2016. Och det där, på det sättet så den är ju gjord liksom för stora skärmen. Och den är ju gjord att också höra, att du liksom, du känner, det är en sensorisk film. Du ska liksom gå in i den helt och hållet. Och så det ser jag fram emot. Men sen å andra sidan var det ju intressant också nu när det skedde det här och corona, så förstod jag också, men det är ju bara en film. Att det viktigaste är ju det att folk ser den och att den också fungerar på det här andra planet. Det vill säga att du behöver inte sitta i ett mörkt rum. Och det kanske var någonting som förstås, som man själv liksom fick handskas med. Att att,
För det är väl ändå liksom, för en filmskapare tänker jag mig att det brukar ju vara det här att man sitter i en biosalong och känner kanske den här spänningen från publiken innan filmen börjar och sådär. Men det kommer du nog alltså också att få uppleva, du kommer att vara på plats där.
Om jag vågar. Efteråt nog, men jag vet inte om jag vågar sitta. Ja, absolut, absolut.
Precis. Ja. Den här filmen den har ju då alltså uppmärksammat internationellt redan. Har det kommit någon respons härifrån hemmaplanen?
Inte ännu. Vi gjorde vår press förra veckan, började vi liksom skicka ut att jag väntar förstås, att jag hoppas att någon skriver om det och det där. Och det är ju alltid det här är mest nervöst, att på ett sätt att vara på hemmaplan och också att komma hit och tala med dig. Jag är ju hemma från Åbo och nu har jag flyttat tillbaks hit. Så det här tycker jag är på något sätt. För man förväntar ju sig ändå på ett sätt att folk ska se det du har försökt göra. Och det finaste är ju förstås om du på något sätt kan kommunicera det. Och att förstås, ja, det är ju självklart. Jag menar att du väntar en viss respons. För att det här är ju också ett projekt som jag har hållit på med i många, många år. Och nästan liksom heltid. Att det är ju någonting som liksom finns inuti mig. Så visst.
Och det här planerna nu då, eller målet för den här filmen, man får ju ändå säga att det har gått ganska så bra redan, men hur ser ambitionerna ut om du skulle få drömma, vad skulle vara så att säga den här filmens framtid?
Nu, jag skulle förstås hoppas att den skulle ses så mycket som möjligt. Jag hade från början en sån här, och som jag tänkte att kanske man nu borde göra det, att jag hade alltid tänkt att jag skulle vilja göra en sån här live performance med Laus musik och Jannes ljud, att vi skulle liksom spela live med filmen. Och som tur så är det ju en film som, jag har ju hållit bort liksom den här informationen så att säga från filmen, så det är ju inte en film som blir gammal, i alla fall hemskt snabbt. Så att jag tror att den har ännu en möjlighet att om vi får se nu hur det händer med de här festivalerna och biovisningarna. Så att, men att, ja. Och förstås har jag ju också haft, i och med att när du jobbar en lång tid och det är en film som jag tycker att väcker så många olika tankar och frågor, så skulle jag också förstås hoppas att det skulle finnas diskussioner efteråt och kanske att kunna diskutera med olika människor då om de teman som kommer upp och att kunna lite öppna upp också liksom den här kreativa processen. För det tycker jag är intressant när jag hör liksom andra och kollegor berätta om det, att hur man får ihop någonting. Och vi var ju med på ett sånt här mentorprogram som heter Doc Incubator, en av 8 filmer som valdes från liksom hela världen, och där fick jag för första gången en kontakt på ett sätt med andra filmteam. Man jobbar ju ändå ganska ensam med just sådana här saker. Och det är kanske någonting som jag nu märker att förstås nu har jag ju, nu för följande verk så finns det folk jag kan se på deras filmer där de är liksom work in progress och de kan se på mina. Men att kanske också just det här att jag tycker om att samlas. Mm. Jag älskar människor. Och att samlas i ett utrymme, att på något sätt också det, liksom konst på ett sätt för mig är också ett sätt att, jag menar, lära sig om världen. Jag har mina största mentorer, de som inte mera finns, liksom författare eller filmmakare. Men att också samtidigt få liksom, jag vet inte, njuta av det där som händer efteråt. Att det sker en diskussion, man liksom öppnas upp. Och kanske det är det som jag skulle önska mig. Att det skulle finnas, att man samlas tillsammans med den här filmen. Jag tycker den är värd det.
Och Lotta Petronella, hur ser nu dina framtidsplaner ut? Mm. Om du får ta och titta lite i kikaren. Har du något nytt projekt på gång? Eller är det full fart framåt med just den här filmen nu? Och hur ser det ut helt enkelt?
Jag har... alltså tillsammans med filmen så gjorde jag en radioessä som kommer att komma ut sen när filmen kommer på Yle. Och sen fick jag faktiskt ett års arbetsstipendium och jag håller på med en bok. Och det är ett sånt här tänkande herbarium. Och det är växter på Själö, växter, svampar och träd. Och via dem tillsammans med Seppo Parkkinen som också gjorde en del dramaturgiska intryck i den här filmen, så så ser vi liksom, via de här växterna ser vi på öns de här olika skikten. Det kommer den här biologiska delen, ekologiska delen av växterna, men också hur det har skrivits. Till exempel i Hamlet talar man om Voldemort som är en av de här psykedeliska, farliga växterna som växer på kjelet. Så det är en sån här mångfacetterad bok också som på ett sätt förknippar filosofi, mytologi, folkloristik, ekologi och biologi. Så det sista, det som jag ser att det är som en trilogi, att filmen, radioessén och sen den här boken. Och sen kommer Laus soundtrack kommer på vinyl.
Just precis. Och den här filmmusiken, alltså det är då ett samarbete med en artist som är lokal kan man säga, men också internationellt känd. Kan du berätta lite kort ännu om det samarbetet?
Ja, alltså det, vi har egentligen gjort 3 långfilmer tillsammans. Hem någonstans var första, sen Land Without God, en film som jag gjorde på Irland som vi jobbade på i 7 år. Så Lau kom i slutet och gjorde soundtracken för den kom också ut på Fonal, och nu var det helt underbart, för det var första gången som jag kunde bjuda in henne från början. Att hon var där med mig, och det var på det sättet också jag tänkt från början att den här filmen ska, ljudet måste finnas där, för att ljudet kan komma bakom, och det är ju någonting som vi kan höra någonting bakom ryggen, och ljudet kan liksom, i och med att det handlar, att filmen handlar om någonting som är osynligt, någonting som är omöjligt att på ett sätt bildsätta. Så då kommer ljudet väldigt starkt in, att ljudet i sina viskningar, i sina liksom, sitt sätt att på ett sätt resa genom tider. Så det var helt underbart. Och sen Janne Laine som var ljuddesigner jobbade väldigt fint ihop med Laura. Det var första gången som det som jag alltid hade drömt om, att musiken och ljudet på ett sätt, du aldrig riktigt vet när en börjar och en slutar. Och så det var underbart. Och med den här filmen också måste jag säga Ilona Tolmunen som har producerat det, att hon också var på det sättet en otrolig producent som gav tid och plats och trodde på det kreativa. Det finns ändå ganska få, jag menar det är en vågad film på det sättet. Det är ju inte kanske en som, på ett sätt är ganska marginal, alltså kreativa dokumentärer. Det är ju inte någonting som du får liksom en jättestor publik. Jag säger att den är ganska lätt att ta in den här filmen, men ändå det att, liksom, att ha ett team bakom som också gav mig luft. Jag fick liksom välja, jag fick jobba med andra konstnärer och det var första gången på ett sätt som inte jag själv var bakom kameran, så också att regissera, och det var ju inte så lätt, för att det var mitt sätt är mera kanske det här att hur den där människan kan hämta deras liksom. Och Laura, jag har ju jobbat en lång tid tillsammans, och hon är ju också någon som har en väldigt liksom stark intuitiv känsla, men samtidigt det här experimentella vad hon jobbar så här mellan det analogiska och elektroniska. Det finns liksom, så det var helt underbart. Jag njöt varje morgon jag vaknade, tänkte herregud, får man göra sådär? Jag tänkte knipa mig själv. Och också de här forskarna, Jasmin Jasmin Inkinen som är den här unga forskaren som är egentligen enda riktiga ansiktet, liksom människan som vi ser där, så hon var helt hon liksom skrev själv sin andel, en sån här voiceover, och alla de här forskarna som på ett sätt lät mig i en lång tid liksom vara där bredvid dem och se och förstå vad de håller på med. Och sen finns ju förstås, om inte annars så måste ni komma och se på filmen, för det finns en förgyllad fästing där. Och jag berättar inte desto mer.
Det där var en sak där nu som nu hajar man till.
Ja. En förgyllad fästing som är som en Tutankhamun. Det är fästing som, och det var helt, och också att se just det här att den här på något sätt när vi alltid sätter forskning eller vetenskap och konst på olika sidor. Men jag tror att det som kanske finns hos oss båda är det här att vi är fokuserade, vi är liksom obsessiva, vi har lite det här det här att det går emellanåt lite över, och det är den njöt jag av.
Ja, nu har vi pratat ganska så länge här och uttömmande kring din film och ditt skapande här, ditt konstnärskap. Tack så mycket Lotta Petronella för att du kom och gästa oss här i vår förmiddagssändning och berättade om din film Själö, som alltså har Finlands premiär nu på Helsingfors filmfestival den 20 september.